Seriemördarpodden och Biolång del 4. Det här avsnittet är skrivet och berättat av mig. Jag heter Dan Hörning. Klippning har gjorts av David Dava Persson. Om du gillar Seriemördarpodden så gillar du säkert Seriemördarpodden Premium. Det är alltså 3 extra avsnitt av Seriemördarpodden varje månad, inklusive då ett avsnitt sista tisdagen i varje månad. Jag gör också en podd som heter Massmördarpodden. Den kommer ut med 2 avsnitt varje månad. Och du kan få tillgång till både Seriemördarpodden Premium och Massmördarpodden. Och 20 andra poddar, inklusive Rättegångspoddens premiumavsnitt och Mordpodden och En mörk historia. Allt det här hittar du på Podme och det kostar 69 kronor i månaden. Första månaden är gratis. Och då får du alltså tillgång till, i dagsläget ska det vara 22 poddar. Jag har gjort ungefär 75 avsnitt av Seriemördarpodden Premium, plus att avsnitt 2-32 finns där. Och ja, nästan lika många avsnitt av Massmördarpodden. Men nu över till Bobby och Long. Del 2 av den här serien åkte Bobby Yulong fast. Han var då misstänkt för 8 mord. 6 av offren var identifierade, men offer nummer 6 och offer nummer 7 visste man ännu inte namnet på. Bobby Yulong förhördes av specialstyrkans utredare. I del 3 berättade jag om Bobby Yulongs liv från att han föddes till att han mördade en kvinna vid namn Artis Wick i mars 1984. Och allting tyder på att Artis Wick var Bobby Yulongs första mordoffer. Vi ska snart återvända till förhöret där vi lämnade Bobby Yulong i avsnitt 2. Men först lite mer om Artis Wick, som jag inte har nämnt alls tidigare, trots att jag har nämnt 8 mordoffer. Hennes kropp hittades nämligen medan förhören fortfarande pågick. En kropp flöt upp i Hillsboroughfloden den 19 november 1984. Kvinnan hade blivit strypt med något slags föremål. Och den här kroppen var inte Artis Wick. Den här kvinnan brukar räknas som offer nummer 9. Polisen försökte identifiera henne med hjälp av hennes tänder. Det var bara skelett kvar av kvinnans kropp. Hennes tungben var brutet. En sax låg bland benen och kriminalteknikerna drog slutsatsen att den här saxen hade körts upp i kvinnans vagina. Polisen hittade också små röda fibrer. De fibrerna var från en bilgolvmatta. 3 dagar senare, den 22 november 1984, hittades Artis Wick. Det var bara skelett kvar av henne också. Artis hade varit försvunnen i 8 månader. Hennes händer var bundna. FBI och HCSO var helt övertygade om att hon var offer nummer 10, det sista offret som hittades, men också att hon var det första offret som mördades. Bobby Yulong erkände aldrig mordet på Artis Wick och han åtalades inte heller för det. Artis identifierades med hjälp av sina tänder. Spoiler! Ni kommer att få reda på vilka offer nummer 6, offer nummer 7 och offer nummer 9 var, för det kommer nämligen komma fram under utredningen och det här avsnittet. Men nu tillbaka till förhörsrummet där de 2 förhörsledarna förhörde Bobby Yulong i november 1984. Bobby Yulong hade precis börjat erkänna. Han började med en kort beskrivning av varje mord. Han berättade för utredarna att hans plan generellt var att övertala offren att kliva in i hans bil, omedelbart ta kontroll över dem med en kniv och eller en pistol. Sen band han dem och sen körde han dem till en avlägsen plats där han våldtog dem. Efter det misshandlade han och torterade dem och sen mördade han dem. Bobby Yulong berättade att han hade mördat Ludenback, offer nummer 3, och använt hennes bankomatkort. Han hade funderat på att släppa Ludenback för han tyckte om henne. Han tyckte att hon var en, citat, bra tjej och inte som de andra. Och Ludenback var ju fabriksarbetare och inte prostituerad. Men då hade Ludenback börjat tjafsa med honom och han hade strypt henne med ett rep. Bobby Joe beskrev hur han hade erbjudit Ngun och för nummer ett skjuts och fått med henne på så sätt. Han berättade att han hade slagit Michelle Sims och för nummer två i huvudet eftersom han hade misslyckats med att strypa henne till döds och han inte ville att hon skulle lida, vilket hon då skulle göra om han knivhögg henne, kände han. Men förmodligen led inget av hans offer lika mycket som Michelle Sims gjorde. Det ska vi återkomma till. Bobby Joe beskrev mordet på Channel Williams, offer nummer 4, och sa att pistolen han hade använt för det mordet var samma pistol som han använde när han kidnappade Lisa McWay. Vapnet hade även använts när han blev dömd för misshandeln på Sharon. Han beskrev också mordet på Karen Dinsfriend, offer nummer 5. Han hade börjat strypa henne på en apelsinodling, men då hade han hört hundar skälla. Och då hade han stoppat ner henne i bakluckan, kört till en annan apelsinodling, och där hade han mördat henne. Bobby Joe berättade också att han hade mördat en tjej som heter Sugar som han lämnade i ett dike. Och det här passade ganska bra in i beskrivningen på offret som hade blivit utspridd. Med hjälp av den här informationen kunde polisen identifiera offer nummer 6. Det var också hon som nästan hade varit mumifierad. Hon var Kimberly Kyle Hopps, mer känd som Sugar. Hon var 22 år gammal och hon hade tvingats försörja sig genom att sälja sin kropp på The Strip. Sugar sågs för sista gången av sin pojkvän när hon klev in i en blå Chrysler Cordoba, modell 77 eller 78. Och det är oklart här om det var pojkvännen som tog fel på bilen eller om det här faktiskt var en annan bil än Bobby Joe's. Sugars hårstrån jämfördes med oidentifierade hårstrån som hade hittats i Bobby Joe's bil. Och några av hårstråna i bilen matchade. De kom från Sugar. Bobby Joe hade inte känt till Sugars riktiga namn, men han kände Kim Swan, offer nummer 8. Han berättade för utredarna att han hade sett Swan köra rattfull när han var ute med sin egen bil. Hon hade kört väldigt vingligt och till slut parkerat. Bobby Joe hade kört upp bredvid hennes bil, hälsat eftersom de kände varandra sedan tidigare och förmodligen kände de varandra från Swans jobb på Sly Fox Lounge där de dansade, alltså precis som Ngun, offer nummer 1. Bobby Joe hade sagt till Swan att hon var alldeles för full för att köra och hade erbjudit henne skjuts. Swan hade fnittrat och erkänt att hon hade druckit lite grann. Hon tyckte hans erbjudande väldigt snällt. Hon tackade ja, men istället för att köra hem henne hade Bobby Joe kört henne till en enslig plats och där slagit henne i huvudet upprepade gånger för att kunna övermanna, våldta och döda henne. Polisen hade vid det här laget identifierat offer nummer 9, den oidentifierade kvinnan i floden. Offer nummer 9:s tänder matchade röntgenbilder från en tandläkare. Tänderna tillhörde Vicky Elliott, 21 år gammal. Hennes chef hade anmält henne försvunnen den 7 september 84, alltså över 2 månader tidigare. Vicky arbetade som servitris på ett hotellcafé på hotellet Ramada Inn. När utredarna frågade Bobby Joe om han visste någonting om det här så berättade han att det var han som hade mördat Vicky. Han hade gett henne lift och när han skulle binda fast henne för att kunna våldta och tortera henne så hade hon dragit en sax. Då hade Bobby Joe blivit jättearg och strypt henne. Och efteråt hade han kört upp saxen i hennes vagina. Det enda oidentifierade offret var nu offer nummer 7. Utredarna jämförde rapporter på försvunna personer med vad de visste om offer nummer 7. Och beskrivningen av offer nummer 7 verkade passa in på en Virginia Johnson. Virginias anhöriga kunde identifiera ett smycke som hittades i anslutning till kroppen. Och sen jämfördes även tandkorten och de stämde också. Virginia Lee Johnson var 18 år gammal och försörjde sig genom att sälja sin kropp på Tampa Strip. Virginias hårstrån hittades också i Bobby Joe's bil. Den uppmärksamma lyssnaren minns kanske att offer nummer 7, den här flickan, Virginia Johnson, hittades i Pasco County och inte i Hillsborough County som de andra offren. Det kommer att leda till att Virginia blir ett separat rättsfall och inte buntas ihop med de andra offren. Och det kommer att leda till allvarliga problem för Bobby Joe Long. Bobby Joes fullständiga bekännelse skrevs ner av en polisman och han fick ihop 45 maskinskrivna A4-sidor. Bobby Joe hade också erkänt ett antal våldtäkter. Nu var det dags för åklagaren att förbereda åtalet mot Bobby Joe. Så fort han fick möjlighet ringde Bobby Joe upp sin exfru Cindy. Hon frågade vad som stod på och varför han lät så upprörd. Vår källa till här är Cindy, så enligt henne sa han: "Du vet, de där tjejerna i Tampa, de som blev mördade, de som vi pratade om." Cindy svarade: "Ja." Bobby Joe sa: "Jag dödade dem. Jag dödade alla de där tjejerna." Cindy svarade: "Jag visste att du kunde skada människor eftersom du skadade mig. Men jag trodde inte att du kunde mörda någon. Varför gjorde du det?" Bobby Joe svarade inte, utan sa istället: "Säg till barnen att jag dog i en bilolycka. Kan du göra det? Så att de aldrig får veta sanningen." Cindy svarade: "Nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer aldrig att ljuga för mina barn." Samtalet avbröts av en polis som bekräftade Bobby Joes uppgifter. Christian Long var 10 år gammal när han fick beskedet att hans pappa var en seriemördare. Några veckor efter gripandet hölls en konferens hos HCSO där de bjöd in alla counties i Florida, dessutom då delstatspolisen och FBI, när de skulle gå igenom hela fallet. Och huvudsyftet här var att hitta våldtäktsoffren och kunna lösa våldtäktsfallen. Plus de 10 morden förstås. Och det var någonstans här de bestämde sig för att inte åtala för Artis Wick, för bevisningen var för dålig. Den offentliga försvarsadvokaten som hade utsetts för Bobby Joe försökte stoppa den här konferensen, men de kunde komma undan med den juridiskt i och med att de bara bjöd in poliser. Ett antal våldtäkter blev uppklarade. Men Bobby Joe åtalades aldrig för att vara radannonsmannen, eftersom preskriptionstiden för de flesta våldtäkterna hade gått ut när åklagaren var beredd att åtala för dem. Men till slut åtalades faktiskt Bobby Joe för en av våldtäkterna. Den hade skett i Palm Harbor, bara 4 mil från Tampa. Oftast våldtog Bobby Joe Long kvinnor längre bort från Tampa. Offret i det här fallet var en Linda Nuttall. Linda och hennes man hade bestämt sig för att sälja några sovrumsmöbler i maj 1984. Tyvärr svarade Bobby Joe på annonsen. Det här var alltså efter de allra första morden. Linda och Bobby Joe gjorde upp att han skulle komma förbi en eftermiddag för att se på möblerna. Lindas barn hade precis kommit hem från skolan. Istället för att titta på möblerna så övermannade Bobby Joe Linda och våldtog henne i sovrummet, utan att barnen märkte någonting. Och vi kommer att träffa Linda Nuttall igen i slutet av det här avsnittet. Bobby Joe var även misstänkt i andra våldtäktsfall där preskriptionstiden inte hade gått ut, men den processen överskuggades av alla morden som Bobby Joe blev åtalad för. Kommer ihåg kapten Gary Terry på HCSO, han som skrev rapporten Study Incorporation? Han har en lång klausul där han berömmer hela polisutredningen. Och man får ju faktiskt ge honom rätt här, för det här är en polisutredning som fungerade väldigt bra. De lyckades samarbeta mellan 5 olika polismyndigheter och de lyckades ju ta seriemördaren relativt fort när de väl bildade specialstyrkan. Bobby Joe ställdes inför en åtalsjury i Hillsborough County. På engelska heter åtalsjury Grand Jury. Jag berättade om hur åtalsjurys fungerar i seriemördarpodden Premium i avsnittet New Bedford Highway Killer. En åtalsjury är en ovanlig juridisk konstruktion som idag 2020 bara används i USA och Liberia. Jag ska inte gå in på detaljen hur de fungerar här. Det viktigaste att känna till om åtalsjurysystemet är att inga straff döms ut. En åtalsjury är i princip bara en gräddfil till riktiga rättegångar, alltså en slags genväg. Åtalsjuryn i Hillsborough County bedömde att Bobby Joe Long skulle ställas inför rätta och att inte borde sättas någon borgen. Och han skulle ställas inför rätta för 8 mord. Bobby Joe skulle också åtalas för att han hade brutit mot sin villkorliga frigivning. Pasco County, det andra countyt, ställde även Bobby Joe inför en åtalsjury för mordet på Virginia Johnson. Den andra åtalsjuryn bedömde också att Bobby Joe skulle ställas inför rätta för mord. Så, det betyder att det kommer bli 2 olika rättegångar. En i Hillsborough County för 8 mord och en i Pasco County för 1 mord. Bobby Joes exfru Cindy och hans barn var nu i en utsatt situation. Alla i Florida visste vad Bobby Joe Long hade gjort. Bobby Olongs son, Christian Long, har berättat hur hela hans uppväxt vändes upp och ner. Han och hans syster blev konstant mobbade. Och de förlorade sina vänner i skolan. Alla tog avstånd ifrån dem. Familjen fick flytta flera gånger. I början av 1985 fick Bobby Joe genomgå psykologiska test. Slutsatsen blev att han kunde skilja mellan rätt och fel och han kunde därför ställas inför rätta. Men det finns de som tycker att den här undersökningen var ett skämt. Författaren Norris berättar en hel del om det här fallet i sin bok Serial Killers från 1988. Norris säger i boken att det fanns tydliga bevis på att Bobby Joes huvudskador hade orsakat medicinska problem. Norris hävdar att den här utvärderingen var helt undermålig. Han har även hjälp av en psykiatriker som heter Dorothy Lewis. Och hon hävdar bestämt att Bobby Joes beteende, hans aggressivitet och hans mord och hans våldtäkter kommer alla ifrån hans huvudskador. Norris försöker också blanda in Kleinfelters här. Men, och det är nog det största argumentet mot hans resonemang. Eftersom det inte är en känd bieffekt av Kleinfelters att man blir en seriemördare. Enligt Norris sa Dorothy Lewis att Bobby Joes hypersexualitet och hans tendens att gripa till våld plötsligt och oväntat stämmer perfekt med neurologiska skador i den limbiska regionen av hjärnan. Norris säger också att efter varje mord så åkte Bobby Joe hem och där sov han djupt. Och när han vaknade så verkade hela mordet kvällen innan då som en dröm. Därefter gick Bobby Joe och köpte tidningen och läste om mordet och då kom han ihåg vad som faktiskt hade hänt. Norris hävdar också att Bobby Joe hatade sina offer. Och han hatade inte alla kvinnor, han hatade just de kvinnorna, sådana kvinnor som Bobby Joe sa. Slynor som förtjänade att dö. Norris och Lewis hävdar till slut att om Bobby Joe hade förstått att han hade ett medicinskt problem, då hade han sökt hjälp och kunnat bli botad. Men vi har inga bevis på det och det verkar ju som att Bobby Joe planerade väldigt noggrant och försökte dölja sina brott då, vilket är ett kriterium för att inte bli ansedd oansvarig för sina gärningar. Bobby Joe hävdar också att eftersom han släppte Lisa McWay så var det i princip samma sak som att ange sig själv, att han ville bli gripen. Han sa ju någonting liknande i avsnitt 2. Men det kan också vara bara en psykopats uttalande. I vilket fall så blev det rättegång och den första rättegången skulle hållas i Dade City i Pasco County den 22 april 1985. Rättegången för mordet på Virginia Johnson. Det fanns starka bevis mot Bobby Joe. Det var hårstrån, det var fibrer och det var Bobby Joes bekännelse. Bobby Joe berättade vid rättegången att han visste att det han gjorde var fel. Han försökte undvika att bli upptäckt och han funderade vid mer än ett tillfälle på att faktiskt söka läkarhjälp. Men han vågade inte lita på att läkaren i fråga skulle hålla tyst utan han trodde att han skulle bli angiven då. Den här första rättegången varade en vecka. Media var väldigt intresserade. Bobby Joe var ju en av de värsta seriemördarna Florida någonsin hade sett. Till slut så bedömde juryn att Bobby Joe var skyldig till mordet på Virginia Johnson och det enda lämpliga straffet var döden i den elektriska stolen. Och när Pasco County hade kommit fram till dödsstraffet så lämnade de över Bobby Joe till Hillsborough County. Hillsborough County hade en strategi för rättegången. De ville inte åtala för 8 mord på en gång, utan de skulle fokusera på Michelle Sims. Michelle Sims-fallet hade flera fördelar gentemot de andra. Det var extra brutalt och det hade den starkaste bevisningen. Sims hade bara legat på fyndplatsen i mindre än 10 timmar när hon hittades. Det fanns fiberbevis, det fanns däckspår och bevisningen var, sett till allt man hade, starkare än i något annat av de 8 morden Hillsborough gick till åtal med. Plan B var att åtala för Karen Dinsfriend, offer nummer 5. Bobby Joes försvarsadvokat, som då hade utsetts av Florida, insåg att det här såg inte så bra ut. Det var dags att försöka få en plea deal. Han förhandlade med åklagarna och han förhandlade med Bobby Joe och till slut blev det en plea deal. Den 24 september 1985 så erkände sig Bobby Joe skyldig till alla 8 morden. För det fick han 26 livstidsstraff, varav 24 skulle löpa parallellt med andra och sen skulle komma 2 till efter det. Dessutom fick han 7 livstidsstraff till, alltså sammanlagt 33 livstidsstraff. Men de här 7 sista, de kunde han faktiskt söka villkorlig frigivning från efter 25 år. Men som en del av förhandlingen så höll delstaten Florida tillbaka en sak som Bobby Joe ville ha, och de fick igenom det. De kunde fortfarande söka dödsstraffet. Man trodde att hela syftet med den här förhandlingen var att Bobby Joe skulle slippa dödsstraff. Men Florida kunde fortfarande få igenom ett dödsstraff för ett enda mord, mordet på Michelle Sims. Medan det här pågår, medan vi väntar på rättegången som bara är straffdelen av rättegången för Michelle Sims, för resten av rättegången har ju försvunnit på grund av plidelen, så slår en okänd seriemördare till i Tampa. Under 1986 mördas 3 kvinnor av den här nya seriemördaren. Men innan den här straffrättegången för Michelle Sims så kommer det fram att Bobby Joe Long inte hade fått en advokat när han skulle ha en. Minns ni det? Det hände i avsnitt 2. En domare beslutade att hela Bobby Joes bekännelse var nu oanvändbar som bevismaterial. Hillsborough County-rättegången behövde inte tas om eftersom det var en plea deal. Men dödsdomen för Virginia Johnson i Pasco County skulle definitivt kunna överklagas. Om Bobby Joe nu skulle dömas till döden igen skulle det vara enbart på grund av Lisa McWays vittnesmål och den tekniska bevisningen. Men bekännelsen var nu värdelös för åklagaren. Den här straffrättegången hölls i juli 86 i Tampa. Nu var media ännu mer intresserade. Efter en vecka bestämde juryn att Bobby Joe var skyldig och att han skulle brinna i den elektriska stolen. Bobby Joe överklagade båda dödsdomarna. Han har en dödsdom från Pasco County och en från Hillsborough County. Christian Long, Bobby Joes son, har berättat att han inte riktigt visste hur han skulle hantera att Florida tänkte avrätta hans pappa. Skulle nu Christian betrakta sin pappa som död? Och han frågar sig i en dokumentär från 2019, hur förbereder man sig på att ens förälder ska avrättas av staten? Christian bestämde sig för att han skulle stötta sin pappa. Han skulle besöka sin pappa på death row ofta. Och det gjorde han senare under alla år, så ofta han kunde. Även långt efter det att hans mamma och hans syster hade slutat besöka Bobby Joe. Så fort en fånge i USA hotas av dödsstraff kommer flera organisationer in i matchen. Dels är det privata välgörare som är motståndare till dödsstraffet. Det finns organisationer som är privata. Men i Florida finns det även en myndighet vars enda syfte är att stoppa dödsstraff och få dem omvandlade till livstidsfängelsestraff. Den heter The Capital Collateral Regional Council. De hjälper då dödsstraffsdömda att överklaga och försöker stoppa dödsstraffen. 3 år går av överklagan, avslag, nya överklagningar, teknikaliteter, allt för att fördröja dödsstraffet. 1989 avrättas Ted Bundy i Florida. Ted Bundys sista mord var i Florida och de han dömdes för, och straffet var döden. Det verkställdes 1989. Bobby Joe fick se sitt kommande öde i den här avrättningen, för Ted Bundy brann i den elektriska stolen. 1990 grips seriemördaren som härjade 86. Det är Oscar Ray Bolin. Han åtalas för 3 kvinnomord i Tampa under 86 och han döms till döden. Samma år, 1990, grips också Danny Ray Rowling, The Gainesville Ripper, och han döms till döden för mord på minst 5 kvinnor. Samtliga offer var studenter på universitetsnivå. 1991 grips en annan seriemördare som ni kanske har talat om i Port Orange i Florida. Det är Aileen Vernos från filmen Monster. Hon erkänner 6 mord och döms till döden. Notera alltså att Aileen Vernos grips 5 år efter att Bobby Joe har dömts till döden och 7 år efter att Bobby Joe greps. 1995 mördas seriemördaren Jared John Schaefer i fängelset av en medfånge med en kniv. Schaefer var inte dömd till döden och det här mordet skedde inte på death row. Så Bobby Joe var inte i fara och han såg aldrig det här. 1995 var Christian Long, sonen då, 21 år gammal. Han besökte fortfarande sin pappa i fängelset ofta. Christian har berättat att varje gång han var där var det som att uppleva sin pappas död igen. Ett litet tag var allt som normalt. Han kunde tala med sin pappa. Han kunde krama sin pappa. Men sen kom vakten och avbröt dem. När Christian gick ut från fängelset kändes det som att hans pappa dog. Det var ju vad Florida tänkte göra med honom. Avrätta honom. 1997 utför justitiedepartementet en gryningsräd riktad mot FBIs kriminallaboratorium. Det här resulterar i en 500 sidor lång rapport där FBI-agenter som har jobbat med kriminalteknik anklagas för att förfalska ett bevis och speciellt den berömde fiberexperten, agent Malone, alltså den FBI-agent som var ansvarig för Bobby Joe-fallet. Speciell fokus läggs på misshandel från 1992 där Malone var ansvarig för den tekniska bevisningen. Där är det klart och tydligt att han inte har gjort sitt jobb riktigt. Och det fallet överklagas och gärningsmannen frias. Alla andra fall där agent Malone har varit inblandad blir nu misstänkta och hamnar under luppen. Malone själv straffas aldrig. Han tillåts pensionera sig 1999. Men plötsligt kan man alltså överklaga alla fall där agent Malone har varit inblandad. Och speciellt då i det här fallet. För Bobby Joe har ju fortfarande två dödsdomar. Även om det nu har gått 13 år sedan han greps. Och nu såg det ganska bra ut för Bobby Joe. För i den här nya rättsprocessen så kunde man alltså inte använda bekännelsen. För den var ju underkänd på grund av att han inte hade fått prata med advokat. Och nu var fiberbevisen och däckbevisen borta. De tekniska bevisen som hade hanterats av agent Malone. Hårstråna fanns kvar. Men det som egentligen stod mellan Bobby Joe Long och benådning var Lisa McWay. Hillsborough County tog upp dödsdomen då för Michelle Sims. Återigen stod Lisa i rättssalen och berättade sin historia. Hon berättade med sån inlevelse, beskrev vad som hade hänt och juryn var övertygad. Bobby Joes straff ändrades inte. Lisa McWay hade nu dömt Bobby Joe till döden bara med sitt vittnesmål. Och sen var det dags för Pasco County att göra samma sak. De var inte riktigt lika övertygade. Och de valde att släppa dödsdomen mot Bobby Joe. Så nu är Bobby Joe bara dömd till döden för mordet på Michelle Sims. Den 24 februari 1999 polisanmäler Bobby Joe The Capital Collateral Regional Council, alltså delstatsmyndigheten som försöker rädda livet på honom. Bobby Joe anklagar myndigheten för att avslöja hans privata brev för en författare. Och han anklagar också för att de har vadslagning på kontoret där de satsar pengar på vilken av deras dödsdömda fångar som ska avrättas först. Polisen utreder det här, men ord står mot ord och då väljer polisen, inte helt oväntat, att tro på myndigheten istället för på den sadistiska seriemördaren. I de här breven som myndigheterna hade lämnat ut då, så står det massor av saker som inte är så bra för Bobby Joe. Bland annat beskriver Bobby Joe sina våldtäkter. Han berättar att många av hans offer blev upphetsade av det. Och att de bad honom att fortsätta. Några av dem frågade, är det okej om jag tycker om det här? Bobby Joe påstod att medan han våldtog dem så tvingade han dem att prata med honom. Bobby Joe sa också att de flesta gjorde inget motstånd, men de som gjorde motstånd slog han i magen för att visa att han menar allvar. Det står även i breven, citat, om du ger en bitch valet mellan stryk och kuk, då kommer nästan alla att välja kuk. Enligt Bobby Joe så gjorde han de här kvinnorna en tjänst eftersom de hade så eländiga sexliv med sina makar. Han var också övertygad om att han var den perfekta serievåldtäktsmannen. Om han bara hade kunnat undvika att börja mörda folk så skulle han kunna fortsätta i 20 år med de här våldtäkterna. Han tyckte att det fanns ingen chans att ta mig överhuvudtaget. Men det är ju helt fel. Vi vet ju att radanonsmannen var nära att åka fast flera gånger. På Polisen hävdade envist att Bobby Joe hade inte börjat våldta folk som radonånsmannen för 1980. Men Bobby Joe själv sa i breven att han inte riktigt kom ihåg när det var, men han trodde att det var 75 eller 76. Bobby Joe ger också ett motiv för varför han blev en serievåldtäktsman. Han säger, citat, "Jag gjorde det för att det är så jävla roligt. Och jag gillade speciellt hur rädda folk blev när de såg ett vasst knivblad." Bobby Joe hoppade också på sin försvarsadvokat. Han krävde att försvarsadvokaten Bob Dillinger skulle lämna över alla sina filer till honom. Alla papper han hade i fallet State vs. Long. Men försvarsadvokaten ville inte göra det och han slapp även göra det. Här, 1999, så har straffen förändrats något på grund av alla rättsprocesser. Nu har Bobby Joe ett 5-årigt fängelsestraff. 4 fängelsestraff på 99 år styck, 28 livstidsstraff och ett dödsstraff. 2002 avrättades Eileen Vernus. Till skillnad från Ted Bundy slapp Eileen den elektriska stolen. Nu visste Bobby Joe att han också skulle avrättas på samma sätt som Eileen med en giftinjektion. 2006 avrättades Danny Rowling, The Gainesville Ripper. Bevis hade då kommit fram att han hade mördat fler än de 5 som han dömdes till döden för. Rowling var alltså ännu en seriemördare som greps efter Bobby Joe men avrättades före honom. Bobby Joe hade nu suttit i fängsligt förvar i 22 år. Christian fortsatte besöka sin pappa i fängelset så ofta han kunde och det går ytterligare 10 år av överklaganden. Den 7 januari 2016 avrättades den då 53-årige seriemördaren Oscar Ray Bolin. Alltså en till seriemördare som greps efter Bobby Joe och avrättades före honom. 2018 var det val i Florida. En ny guvernör skulle utses. Den gamle guvernören, republikanen Rick Scott, hade suttit i 8 år. Rick Scott hade avrättat 28 personer under sin tid som guvernör, inklusive Oscar Ray Bolin och seriemördaren David Alan Gore. Republikanerna har vunnit alla val i Florida sedan Jeb Bush vann 1999. Deras nya kandidat blev till sist Ron DeSantis. Om Ron DeSantis vann skulle han bli USAs yngste guvernör. Ron DeSantis var en 40 år gammal advokat. Ron var främst berömd för att han hade hjälpt till vid 2016 års presidentval och var en närmast fanatiskt lojal anhängare till Donald Trump. Donald Trump klargjorde offentligt i december 2017 att han skulle stödja Ron DeSantis i den här valkampanjen. Under kampanjen så spelade DeSantis väldigt mycket på sitt nära förhållande med Trump. Bland annat gjorde han en tv-annons där han lärde barnen hur man bygger muren mot Mexiko. Han lärde även små barn att säga "Make America Great Again". Och han klädde upp ett av sina egna barn i en liten röd Make America Great Again-tröja. DeSantis valplattform inkluderade dödsstraff. Han var för dödsstraff, men han drev också punkten att folk som hade licens för att bära vapen dolt skulle få bära vapen öppet så att det skulle bli lite som i Vilda Västern. DeSantis motståndare i valet var den demokratiska kandidaten Gillum. Gillum var afroamerikan. DeSantis trampade ordentligt i klaveret när han skulle kritisera Gillum i media. Jag kan inte översätta det här utan att det låter vansinnigt rasistiskt. Jag kommer säga på engelska. "The last thing we need to do is to monkey this up by trying to embrace a socialist agenda with huge tax increases and bankrupting the state. This is not going to work. That's not going to be good for Florida." Men när han använde ordet monkey så kände många i Florida att han hade kallat då Gillum för en apa. Det här gjorde att valet blev mycket jämnare än vad det borde ha varit, för republikanerna var ju starka i Florida. Till slut vann DeSantis valet med bara 34 000 röster. 2018 hade Florida 21,3 miljoner invånare. När nu Ron DeSantis hade tillträtt som Floridas guvernör insåg han att nu var det nog bäst att avrätta någon för att visa att han menar allvar. Han tittade på en lista över vilka som satt på death row i Florida. Och hans blick fastnade på Bobby Joe Long. Och jag tänker mig att han reagerar ungefär så här: "Va? Vem är det här? Hur har folk kunnat missat att avrätta honom? Nu kör vi! Den 23 april 2019 skrev Ron DeSantis på avrättningsorden. Det var den första personen han bestämde sig för att avrätta som guvernör i Florida. Avrättningsdatum satte till bara en månad senare, den 23 maj 2019. När Christian fick reda på avrättningsdatumet åkte han direkt till sin pappa på death row. Christian har sagt att han tyckte att processen var väldigt stressad och påskyndad i onödan. Plötsligt, efter alla dessa år, det hade alltså gått 35 år, skulle allting gå så fort. Christian minns inte mycket av tiden fram till den 23 maj 2019. Bobbios advokater försökte överklaga, men ingenting hjälpte. I slutet på 2019 kom det ut en dokumentär där Bobbios ex-hustru Cindy Brown, deras son Christian Long och deras familjerådgivare Emma Kenny berättade utförligt om familjens känslor runt hela fallet men specifikt runt avrättningen. Sonen Christian berättade att han var djupt olycklig över att han inte längre skulle kunna besöka sin pappa. Men han sa också, citat, "Jag förstår att det finns människor som aldrig mer kan besöka sina anhöriga på grund av de saker som min pappa gjorde. Och det dödar mig. Jag kan inte ens tänka på det. Jag har svårt att förstå att han gjorde det han gjorde." Exfrun Cindy besöker Bobby Joe en vecka innan avrättningen. Det var första gången hon träffade Bobby Joe på 18 år. Bobby Joe hade aldrig visat någon ånger inför Cindy, men nu bad han henne om ursäkt. Han bad om ursäkt för våldet som han hade utsatt Cindy för. Han bad om ursäkt för alla morden. Cindy sa till honom att livet hade kunnat bli så annorlunda om han bara hade låtit bli att mörda folk. Han hade kunnat få träffa sina barnbarn. Han hade kunnat vara en viktig del i deras liv. Cindy sa till Bobby Joe, citat, "Jag förlåter dig för allt du gjorde mot mig. Men jag kommer att gå till min grav utan att kunna förlåta dig för allt det hemska du gjorde mot de där flickorna." Bobby Joe svarade, "Nu byter vi ämne. Vi kan prata om någonting trevligare." Men Cindy svarade, "Nej, du kan inte kontrollera mig längre. Farväl, Bobby Joe Long." Och det var sista gången de sågs. Christian var den sista som besökte Bobby Joe. Veckan innan avrättningen satt Bobby Joe bakom ett pansarglas. Far och son kunde inte längre kramas. Christian gjorde allt för att stötta sin pappa. Dagen innan avrättningen frågade Christian om Bobby Joe ville att han och hans syster skulle komma på avrättningen. "Nej," svarade Bobby Joe Long. "Jag vill inte utsätta dig eller din syster för något sånt. Jag klarar av det själv." Christian svarade, "Det kommer att kännas fel att inte vara där." Bobby Joe sa, "Om du vill göra någonting för mig, ta med din familj ut på en fisketur. Var där för dem som jag inte kunde vara där för dig." Den 23 maj 2019 var det dags för Florida att ta livet av Bobby Joe Long. Han åt sin sista måltid klockan 9.30 på förmiddagen. Bobby Joe bad att få bli serverad rostbiff, bacon, pommes frites och läsk. Christian, hans syster och Cindy närvarade inte vid avrättningen. Men närvarade gjorde däremot Lisa McWay, offret som överlevde. Lisa var där för att berätta för Bobby Joe Long att hon hade förlåtit honom. Hon ville till och med tacka Bobby Joe för att han hade valt just henne och inte någon annan 17-årig flicka som kanske inte hade överlevt mötet med honom. Lisa fick aldrig någon chans att tala med Bobby Joe, men hon hoppades kunna möta hans blick innan avrättningen. Lula Williams, Channel Williams mamma, fanns också i publiken. Frank Elliott, Vicky Elliotts bror, alltså offer nummer 7, hade på sig en vit skjorta där alla 10 offrens bilder var tryckta på ryggen. Linda Nattol, våldtäktsoffret, var också där. Samt flera anhöriga till mordoffren. Och även ett antal andra våldtäktsoffer. Bobby Joe tillfrågades om han hade några sista ord, men han svarade inte. Det fanns ungefär 25 personer närvarande när avrättningen började klockan 18.43. Då fick Bobby Joe giftinjektionen. Snart började han andas ansträngt. Hans mun började skaka. En polisman la händerna på hans axlar klockan 18.47. Klockan 18.48 verkade Bobby Joe sluta andas. Han hade aldrig tittat upp. Lisa McWay fick aldrig ögonkontakt med honom. Bobby Joes ögonlock blev askfärgade och sen blev hans ansikte vitt. En läkare undersökte honom klockan 18.54 och 18.55 dödförklarades han. Bobby Joe Long var 65 år gammal när han dog. En reporter som var på plats berättade att hela händelsen var ungefär lika spännande som att se en gammal man somna in på kvällen. Det var nästan fridfullt. Lula Williams, mamma till offret Chanel Williams, sa: "Vi tackar Gud att den här dagen äntligen kom. Nu, efter 35 år, så kan vi äntligen få lite sinnesro nu när rättvisa skipats." Linda Nuttall, våldtäktsoffret, sa: "Jag har, och jag kommer att fortsätta ha, ett fantastiskt liv. Och idag har rättvisa skipats." Kevin Nuttall, Lindas man, sa: "Bobby Joe fick vad han förtjänade. Idag är bara ett till kapitel." Tampa Bay Times skrev följande: "Medan solen gick ner över fängelset stod ett halvt dussin familjer och överlevande och pratade om vad dagen hade betytt för dem. De pratade om de människor de hade älskat som de hade berövats. De pratade också vad det betydde att vara där och uppleva slutet på den här historien tillsammans med andra som förstod deras smärta." Liza Avery Rich, kusin till Kim Swan, sa: "Vi vet att det här kommer inte få våra anhöriga att komma tillbaka, men det känns som att historien är slut nu." Lisa McWay sa: "Gud har visat mig att det enda sättet att vara fri om någon begår en orättvisa mot dig är att förlåta dem fullständigt. Mitt liv förändrades för alltid och det var till det bättre. Jag väljer att inte förbli ett offer. Jag väljer att leva." Christian Long berättar att det kändes som att han hade förlorat sin pappa 3 gånger. Först när Bobby Joe skilde sig från Cindy, sen när Bobby Joe greps för morden och nu slutligen vid avrättningen. Trots allt som har hänt älskar Christian fortfarande mannen som var hans pappa, men inte monstret som var seriemördaren. Cindy Brown har berättat att så fort hennes exman Bobby Joe dog försvann alla de mardrömmar hon hade drömt varje natt sedan han började slå henne första gången 1974. Hon avslutar den här dokumentären från december 2019 med följande ord: "Bobby Joe Long förstörde mycket, men han lyckades aldrig förstöra mig och mina barn. Vi har levt lyckliga liv utan honom." Bobby Joes dotter, alltså Christians lilla syster, medverkade inte alls i dokumentären. Det har spekulerats om Bobby Joe Long har mördat fler personer än de vi har pratat om här. Och det finns folk som tror det. Men jag har egentligen inte sett några bra hypoteser om vilka det skulle vara. Ron DeSantis, den nya guvernören, har redan idag hunnit avrätta ytterligare en våldsbrottsling. Massmördaren Gary Ray Bowles, som förmodligen var en seriemördare han också, även om han aldrig dömdes för det, om jag kan fallet rätt. Men alla de här seriemördarna och Gary Ray Bowles kommer förstås i podden senare. Lisa McWay har skrivit en bok om sina upplevelser som heter Smoldering Embers. Lisa McWay arbetar idag 2020 som polis vid HCSO. Hon är alltså vice sheriff hos Hillsbury-polisen och hennes speciella ansvarsområde är barn och ungdomar som har blivit utsatta för sexualbrott. Lisa McWay säger: "Om jag kan rädda ett enda barn från att bli utsatt för det jag blev utsatt för, då är det värt allt det här." Seriemördarpodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Heter Dan Hörning. Lätt att hitta. Kan ni följa alla mina poddar. Jag vill nämna min historiepodd. Jag gör en podd på engelska fortfarande. Det är Fan of History som jag gör med Bernie Maupolsky. Det är hela världshistorien från år 1000 före Kristus. Jag pratade precis med en arkeolog som hade expertkunskaper om den här perioden i Sverige. Så det vet jag inte så mycket om. Det står inte så mycket om i Cambridge Ancient History som är min huvudsakliga källare. Men gillar ni historia så ska ni prova att lyssna på Fan of History. Finns där poddar finns. Till sist vill jag säga någonting angående reaktionerna på Green River Killer och många andra avsnitt där det handlar om prostituerade. Många av offren i det här fallet och i andra fall vi tar upp är prostituerade. Och det är oundvikligt att prata om prostitution när man pratar om många seriemördare i allmänhet och Bobby Olong i synnerhet. Och jag vet att många blev illa berörda av avsnitten om Green River Killer. Jag inser att vi måste välja våra ord noggrant när vi kommer in på ett sånt känsligt ämne som prostitution. Jag vill att ni ska komma ihåg att allt jag försöker göra här är att berätta en historia med ord som ni kan förstå utan att någon ska känna sig illa berörd av orden. Jag vet också att ordet sex worker ofta används för prostituerade i engelskspråkiga poddar. Tyvärr är det svenska ordet sexarbetare mer problematiskt. Wikipedia säger, citat, "I Sverige används begreppet sexarbetare emellertid fortfarande främst av dem som anser att prostituerades mänskliga rättigheter bör tillgodoses bättre och att detta bör ske genom att dessa ges en arbetsrättslig ställning." Och eftersom den här podden bara vill berätta en historia om ett seriemord och inte ta politisk ställning i en politisk juridikfråga, som till exempel för eller emot legalisering av prostitution, kommer vi att fortsätta använda orden prostitution och prostituerade tills vidare. Om du lyssnar på avsnitt i framtiden, betänk att det här var ett ställningstagande i slutet av 2019 när det här avsnittet skrevs. På grund av sin utsatta position är prostituerade vanliga offer för seriemördare. Därför kommer den här frågan att komma upp igen i Seriemördarpodden och jag tänkte att det här klargörandet var nödvändigt. Och jag ber verkligen från hjärtat om ursäkt om någon känner sig illa berörd. Det är verkligen inte min mening. Så kom ihåg återigen att allt jag fick göra är att berätta en historia med ord som ni kan förstå utan att göra någon illa berörd över ordvalet. Och om du har tips till mig hur jag kan göra det bättre vill jag gärna ha det. Tack till alla som har tipsat mig i den här frågan. Tack till Tripnaha för musiken. Tack till Dalva för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.